Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Anders Linder.
Ja, och Anders, du har en speciell funktion i Tyresö närradioförening.
Ja, jag är ordförande i föreningen, det vill säga den som håller i våra sammanträden i styrelsen. Och, ja.
Ja, och du har suttit ganska länge nu.
Ja, jag tror att jag blev ordförande på årsmötet 2008, så det är ju 16 år sedan. Det är jättelänge kan man säga. Det tiden går när man har roligt.
Ja, exakt. Och det som är roligt tycker jag med Tyresö kommun, det är att vi är en väldigt ung kommun. Det vill säga, om man tittar på 50-talet så var det kanske 5 000 människor som bodde här, någonting sånt.
Ja, jag tror att vi var 6 000 precis när vi bytte till 1960-talet.
Ja, precis. Och idag, hur många människor är vi nu?
Ja, det är knappt 50 000. Så ja. Det har hänt mycket. Det mesta hände ju då naturligtvis på 60-talet när Bollmora byggdes och så. Då växte vi från de här 6 000 då, som var upp till ungefär 27 000 1969-70.
Precis. Och det som är roligt då när man tittar, det är att man ser nu massa föreningar som jubilerar. Man brukar jubilera 50 år. Ja, vi har varit på TBS, Trollbäckens båtsällskaps jubileum som firade 50 tror jag det var. Och nu såg jag att Hanviken är en av de äldsta föreningarna.
Mm, de hade ju 80-årsjubileum här för ett par veckor sedan.
Och då tyckte man att det var jättegammalt.
Ja, det är ju ganska gammalt kan man säga. Det är ju,
ja, de har några levande personer som faktiskt kunde berätta om det. Mm. Så det var ju lite kul. Och jag vet att Filmföreningen i år, alltså 2024, fyller 50 år.
Ja.
Ja. Och man ser liksom att nu börjar föreningar fylla år. Mm. Därför att för 50 år sedan, ja det var ju på 70-talet.
Ja, det var ju 74. Så det låter, för mig låter inte det jättelångt länge sedan. Men det är länge sedan.
Ja, det är det som är så fascinerande. Ja. För att många föreningar startades ju faktiskt på 60-talet.
Ja, det var ju ett oerhört barnrikt samhälle Tyresö. Och det var en ung befolkning och mycket barn då naturligtvis, och det behövdes saker att göra, och då startade föreningslivet, och det har ju blomstrat kan man säga sedan dess.
Ja, och det var väl så, våra föräldrar och dina föräldrar, alltså allas föräldrar som kom hit med barn som kom från hela Sverige, de var väldigt engagerade och de drog igång idrottsföreningar och annat.
Ja, det var ju det sättet att få liksom aktiviteter i lokalsamhället. Det var ju att man startade föreningar.
Ja. Och det som är roligt då, att den förening som vi nu sitter och pratar i, nämligen Tyresö närradioförening, vi fyller också år.
Ja, vi kommer att fylla år. Vi kommer att fylla 40 år nästa år.
Så just det.
Så 2025 så blir vi 40 år helt enkelt. Och det var ju närradion blev ju möjlig egentligen på det årtalet 1985. Och då var Tyresö en av dem som startade tillsammans med de flesta kommuner.
Ja, och det är ju så också att Tyresö närradioförening som heter Tyresö Radio, det ni lyssnar på nu. Mm. Och vi har ju programnamn Radio Tyresö. Vi är en av de få närradioföreningar som har fortsatt att sända. Mm. Alltså väldigt många närradiostationer har gått över till bara musik.
Ja.
Och musik idag lyssnar ju de flesta på via sin telefon eller sin Spotify-lista eller vad det heter. Men vi fortsätter att göra vanliga program. Så att jag tror vi är ganska unika.
Ja, jag tror också att vi tillhör en av de mest sändande föreningarna på det sättet. Vi sänder ju 24/7 och det är ju inte många som gör det. Och vi gör ju det tack vare att vi har våran slinga då som det här hörs på.
Aha.
Och som sagt, det här med att göra intervjuer, prata med folk och få vår liksom historia beskriven och göra helt enkelt pratradio med lite musikinslag. Det tror jag är ett framgångskoncept för oss. Vi har ju sagt så att musik, det kan man lyssna på vilken radiokanal som helst, och därför behöver vi göra någonting annorlunda än spela musik bara. Och då har den här modellen blivit för oss liksom grejen helt enkelt.
Ja, och vi intervjuar egentligen vem som helst, jag får säga, men vi intervjuar i stort sett alla Tyresöbor vi hittar på eller som vill bli intervjuade och som har något intressant att berätta, och vi har föreningar som medlemmar.
Ja, jag ska säga så här att alla människor har något intressant att berätta.
Ja.
Det är bara att sätta sig ner och prata om det som man har varit med om eller någonting, så är det en intressant historia. Så att det är inte så att det är något, man behöver inte känna att man, jag har inte varit med om någonting, jag har inte gjort någonting, inte kan jag bli intervjuad. Jo, alla kan bli intervjuade, för alla har varit med om saker.
Ja. Och det som för mig är väldigt intressant är ju att nu när jag intervjuar folk som kommer ihåg hur det var förr, innan Bollmora byggdes. Jag kallar mig själv för asfaltsunge från Bollmora, för att vi växte upp här och jag brydde mig inte om hur det såg ut runt omkring. Men det är fascinerande nu när man fattar att Tyresö bestod av två delar.
Ja, ja, det var ju Trollbäcken som var liksom ursprunget, och där fanns ju också kommunalhuset i en villa. Och
Medborgarhuset.
Och vi hade
dansbana.
Vi hade också den här brandstationen. Den låg ju också där i Trollbäcken. Och sen byggde man Bollmora. Och sen flyttade sakerna till Bollmora centrum, som det då hette på den tiden.
Och då flyttade vi in hit. Jag kom hit som 7-åring. Hur gammal var du när jag kom till?
Ja, jag var 8-åring.
Du var 8-åring, ja. Men det som var roligt då när den här föreningen drog igång, det var ju en tid när radiomonopolet fanns. Mm. Och när några försökte sända Radio Nord hette det, va?
Radio Nord hette
det. Man ville spela annan musik.
Då var det musik man skulle spela, och den sändes ju faktiskt från en båt ute på Östersjön.
Ja.
Olaglig kan man säga att den var. Den var en olaglig sändning. Det var inte så att man fick göra
det. Det var liksom farliga saker att sända radio. Men då bestämde man sig för att nu skulle man liksom låta vanliga föreningar sända radio.
Mm. Mm.
Och då var de ideella föreningarna. Man fick inte bara dra igång och prata radio, utan man måste vara en förening från början.
Man måste vara en förening från början, och som så att säga, dit folk hade tillträde, alla människor.
Ja.
På det sättet. Och så blev det också i Tyresö. Det var väldigt många föreningar som sände. Det var de politiska partierna, det var idrottsföreningar, det var kulturföreningar, olika typer av föreningar. Det var Pingstkyrkan hade till och med sin egen, så att säga, studio i kyrkan, som numera är riven men som håller på att byggas upp på nytt igen. Och så vidare. Så att det var en rad olika föreningar som sände någon timme i veckan.
Precis.
En av de föreningar som sände, och som nog är rekord i närare sammanhang, det var Tyresö U-lands- och fredsföreningen TUFF, som sände. Jag tror att det var ungefär knappt 1400 veckor i sträck som de sände.
Ja.
Inte i sträck så, men den timmen,
varje vecka
gjorde man ett nytt program och sände det. Och den långa raden av sändningar, det tror jag inte många föreningar kan visa upp.
Nej. Och det var ju min far Åke Sandin som sände. Mm. Och de första 10 åren, alltså på 85 till 95, då var det ändå väldigt stort intresse, och kommunen satsade ju också.
Mm.
Man var ju med och byggde upp en studio, man var med och såg till att på vattentornet i Fårdala var
det finns sändarutrustning där.
Ja. Mm. Allting var ju väldigt positivt, för att kommunen kände att det här var en väldigt bra verksamhet, så att man hjälpte sig åt att skapa den här radiokanalen.
Mm, absolut. Jag tror att det har gått till ungefär så i de flesta kommuner. Ja. Att kommunen har varit en del i uppbyggnaden, även om kommunen som sådan inte har varit någon
sändande
förening eller vad man ska kalla det. Utan det har föreningslivet på orten varit.
Ja.
Och så också här. Så att det har varit det var en bra start, kan man säga, och som den höll i sig i flera år.
Jag tror faktiskt att det var de första 10 åren, så liksom var det också väldigt kul för alla att sända, för att innan man fick göra radio, man ska komma ihåg att det inte fanns något internet då, så ville man sprida information om sin verksamhet, så fick man antingen posta brev till medlemmar, sätta upp på anslagstavlor och dela flygblad.
Ja.
Så att annars visste man ju inte om det fanns möten.
Nej.
Nej. Och det förstår ju inte dagens ungdomar vilket jobb det var. Så att det här med radio var ju ganska bra för föreningar. Då kunde de berätta om sin verksamhet.
Ja, det var ju också nytt. Det var ju spännande att få höras i radio. Det var ju då på den tiden. Det var lite stort.
Det var väldigt stort. Mm. Och jag vet till exempel att en av de första föreningarna, det här började 1985, då var det även Nyboda elevförening som drog igång från Nyboda. Och de sände direkt också.
Ja.
Och det var ju så man gjorde i början. Man gjorde ett program, sände direkt och sen fick man banda själv på en vanlig bandspelare. Det var ju liksom inget elektroniskt, utan man satt där och pratade rätt ut och sen fick någon trycka på rekord någonstans så man spelade in det program man sände ut. Så det var så det gick till.
Ja.
Och sen var det ganska jobbigt för föreningarna. För det här tog väldigt mycket tid och energi.
Det tog jättemycket tid och det var också... Det byttes folk i föreningarna. De som hade varit drivande, de kanske inte var kvar i kommunen längre. Och då fanns stor risk att just den föreningens verksamhet i radion upphörde.
Ja.
Och så skedde ju också successivt.
Ja, och de skulle ju sända varje vecka.
Varje vecka var ju tanken att det skulle sändas ifrån föreningen. Och då, det hängde liksom som ett ok över några personer att få till det här på det sättet.
Så att koka soppa på en spik varje vecka.
Ja.
Ja. Och sen... I början så vet jag att då hade de 15 timmar lyckats de få till, alltså 85.
Ja.
Och sen 88, tre år senare, hur många timmar hade de lyckats få till då?
Ja, då var det 24 timmar. Så att då, det var ju liksom det vi sänder nu med slingan, det gjorde man på en vecka då liksom.
Ja, och de här 24 timmarna, det var ju ganska mycket, men alltså det är gånger 7, man måste ju få upp och man ska höras.
Ja.
Så att det var ju tyst.
Det var alltså inte gånger 7 utan genom 7 får man säga. Ja. Det var drygt 3 timmar om dagen alltså, som det lät i Tyresö radion på den tiden. Och det kändes ju, ja, det var väl bra,
ja,
tyckte man då på den tiden, att det var ändå så pass mycket. Men så lite var det faktiskt.
Ja, och då ska man komma ihåg att på den tiden, det här är också sånt som dagens unga människor inte vet om. Att skulle man titta på någonting eller lyssna på någon, så visste man klockan 14... På den kanalen så rattar man in det. Mm. Så man fick liksom kolla på tablån. Så den viktigaste tidningen, det var en tidning som heter Radio och TV-tidningen, va?
Mm.
Där man satt och kollade, vad ska jag titta på idag? Jo, klockan 19 ska jag kolla på det, 21 ska jag kolla på det, jag ska lyssna på det. För att då sändes det och aldrig någon annanstans.
Nej.
Så då var man väldigt tablåstyrd. Så att ville man lyssna på ett speciellt program så var man tvungen att ratta in det en speciell tid.
Precis. Och det där blev ju naturligtvis svårt för de föreningarna när det blev en avtrappning på föreningar som sände, så blev det ju tystare och tystare större delen av dygnet. Och annars kan man ju tänka att man slår på radion och så lyssnar man tills det här programmet som jag vill egentligen lyssna på kommer. Ja. Men om det då är tyst hela tiden, nästan hela tiden, då är det inte så där alldeles enkelt att få någon träff.
Nej, precis så var det. Och man ska ju veta också att från början så sände man någon lokal på Myggdalsvägen.
Mm.
Men sen ordnade faktiskt...
Det var faktiskt en lägenhet. På
lägenheten var det, ja. Det var en lägenhet.
Som studion var i. Och,
ja. Och sen... lyckades man få en riktig studio.
Sen fick vi en riktig studio och det var den gamla toaletten på Forellskolan. Jag säger gamla toaletten, det var en ganska stor lokal i huset som låg längst norrut kan man säga.
Ja, på, nerför backen.
Nerför backen, och där var en toalett som man kunde liksom ta sig in utifrån, och den användes ju inte då.
Nej.
Utan den byggdes då om av kommunens fastighetsenhet till våran studio, och den fungerade väldigt väl tills...
Mm. Ja. Men sen kom också, som jag tror liksom blev, alltså jag vet att 95 då kom Netscape, alltså det här att man kunde söka på nätet och internet. Det var ju alltså 98, då använde alltså 33% av Sveriges befolkning internet, så att det kom ju där i början av 90-talet.
Mm.
Och då var det väl många föreningar som tänkte vi kan ju lägga ut vårt program på någon slags hemsida, för det var, man byggde ju hemsidor då.
Mm.
Och då höll ju den här radion på att dö.
Ja.
Vad hände sen? Hur lyckas man få liv i den då?
Ja, alltså det som var den stora liksom grejen, det var ju att slingan startade.
Ja.
Det var en slinga som startade av Åke Sandin, av skälet att en av dem, kanske den enda, men åtminstone var det inte jättemånga föreningar som sände då. Och Åke insåg att just det här som jag sa tidigare, att om det är tyst den största tiden av veckan, och då är det ingen som vill lyssna på radion. Utan nej. Vi måste hitta på något nytt här nu. Och då började Åke att intervjua människor.
Ja.
Och gjorde då liksom halvtimmesintervjuer.
Och varför var de precis en halvtimme då?
Ja, men då kunde man nämligen lägga på det på det som blev slingan. Då kunde man lägga på ett antal halvtimmar och så kunde man spela den.
Ja,
och då,
men vet du vilket medium man använde?
Ja, då hade man bandspelare.
Ja, kassettband.
Kassettbandspelare.
Och hur långa var ett kassettband? Anders, kommer du ihåg det?
Ett kassettband, det fanns två varianter. Det fanns det som var en timme och så fanns det de som var en och en halv timme.
Ja.
Och en timme var ju då 30 minuter på varje sida.
Just precis.
Och det var så som man valde ut det här, att göra en intervju på en halvtimme, det var en lämplig tid då för att få en sida full.
För Åke hade alltså en vanlig bandspelare. Mm, mm. Så att när det började närma sig då sa det bara smack och slutade intervjun. Så det gäller, ibland så hör man hur han bara klipper folk. Ja, tack så mycket. Så här, för då har han plötsligt glömt bort att några sekunder så klipper bandet.
Ja.
Och sen var det faktiskt en kassettbandsväxlare. Mm. Det var alltså en fysisk apparat där man stoppade in, man stoppade in 6 kassettband.
Ja.
12 halvtimmes intervjuer gick på den där kassettväxlaren.
Och då fick man lyssna alltså 2 gånger per dygn på varje sånt program.
Ja.
Och då kunde man också göra en tablå över detta.
Ja, exakt. Och sen sköts det lite grann, för sen gick Åke in själv och körde direktsändning också med Tuff Tyresö landsfredsförening. Och sen var det, tror jag också, var det Viktor Skärad, tror jag, i början där, och finsk. Det var några föreningar som också höll ut, som rörde på den här slingan lite.
Och sen hade vi också Tyresö kommuns kommunfullmäktigesammanträden direktsända, och det skedde ju då med start, jag tror att det var 1989 som det startade.
Ja.
Och det var ju inte för sig varje vecka, utan det var en gång i månaden det som sändes då. Men det hade ju också, det hade man ju ingen förutbestämd längd på den direktsändningen, utan det var ju så långt som sammanträdet var.
Ja. Och då skaffade man sig bra utrustning, och jag tror att man höll till på CTRL på den tiden.
Mm.
Eller jag kommer inte exakt ihåg man höll på, men man skaffade sig teknik i alla fall. För det var enda sättet att lyssna, om man nu ville lyssna någon annanstans. Och det var ju stort att det sändes på radio,
ja,
tyckte man.
Ja, det är klart. Det är klart. Då kunde ju, och det kan man ju, nu kan man tycka att det är sådär.
Vadå?
Ja.
Allting sänds väl, överallt. Ja, så att sen har det varit saker och ting som varit stora. Det blev nämligen så att man gjorde om tekniken.
Mm.
Och man fick till exempel bredband till studion.
Yeah.
Och man kunde få en hemsida som var helt tom från början. Men det stod i alla fall att det fanns en förening som hette så här.
Mm.
Men den stora grejen kom 2007.
Mm.
Vad hände då?
Ja, då blev det ju en digitaliserad radio. Och det var ju så som radio skulle vara. Och bättre kvalitet på allting och enklare att också lagra och göra så med programmen. Så att det var ett helt nytt tekniskt, modern studio helt enkelt.
Modern studio, och man gick då från kassettband.
Ja.
Man gick över minidiskar ett tag också, som var någonting man trodde skulle bli stort, men det blev aldrig stort. Och sen blev det MP3 som formatet heter.
Ja.
Så det var ju det som var stort. I början var det väldigt struligt, men sen har man fått igång det, och sen du och jag suttit i styrelsen så har det faktiskt funkat väldigt bra. Och nu vi har även fått ordning på allt det här med direktsändningar. I början när vi gick från analog till digital så kunde vi inte köra direktsändningar, men nu har vi sån fantastisk teknik, modern, att vi kan köra 5 timmar direktsändning från Tyresöfestivalen.
Ja, det gjorde vi nu senast här i höstas då. Och det är otroligt vad det har blivit bra med vår teknik. Och det är ju också så att vi har ju liksom både möjligheter att sända ute i fält, om man uttrycker sig så, som Tyresöfestivalen, men också ifrån studion där vi nu sitter och spelar in det här programmet, men som kan användas väldigt lätt till direktsändning också.
Ja, och sen har vi lätt teknik, vi har sån här små enkla MP3-inspelare. Nej. Man kan sitta i Tyresö centrum när vi sitter på våran after work, som vi kallar det för, varannan torsdag i en vecka. Mm. Och träffa lyssnare. Eller man kan gå med på en vandring. Jag brukar gå med en farbror som heter Bernt Karlsson. Jag kallar Bernt, om du lyssnar på det här, ursäkta, gubbe kanske ska säga, farbror, jag vet inte, kille, en 80-plussare som går runt, och då kan man liksom gå med en egen utrustning och spela in, så att vi är både ute och spelar in, vi är i studion och spelar in, och vi kan göra direktsändningar, så nu har vi ju liksom som en vilken proffsig, ja, radiokanal som helst, eller hur?
Ja, verkligen. Jag kan säga också det att vi har ju just det här med direktsändningen är ju också en del i den krisberedskap som Tyresö kommun har. Och det är att kunna gå ut och höras till Tyresöborna om det skulle uppstå kris.
Ja, och det är någonting som folk inte fattar. Ja, men blir det kris så går jag ut på min mobil och tittar på vad är det som händer om det blir riktig kris. Går elen?
Går elen så är det ju svårt, och vi kan ju också tro att man ifrån, om det skulle bli en kris i form av ofred, så kan ju främmande makt slå ut vårt mobilnät på ett sätt så att det inte blir riktigt.
Men varför tror man på radio då? Det är en robust, det är mycket mer ett robust system som inte är lika lätt.
Det är inte slut faktiskt.
Nej,
precis så är det. Och då har man i alla fall det att tillgå.
Ja. Vet du vad man ska ha hemma då? Om man då, ens mobiltelefon funkar inte, ens dator funkar inte. Vad är det man ska ha numera i krislådan?
Då måste man ha en radio. Och det finns ju olika typer av radio. Det finns de som går på batterier, och det är ju ganska bra, för de räcker ganska länge ett batteri. Men det kan också vara så att man inte ha batterier, och då kan man ha en sån här vevradio som är lite populär nu.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Det kan man köpa i sån här Naturkompaniet och sån här trevliga, alltså folk som går på, i fjällen har också sånt. För att radio kan man få in, radiovågorna är lättare att få in. Mm. Så att det som är roligt också är ju att radio har kommit alltså mycket större. Och nu när man pratar med unga människor så säger de inte att jag lyssnar på radio, visar vad de säger.
De lyssnar på podd.
Ja, det är samma sak.
Ja, precis.
Det är radio fast man lyssnar via mobiltelefonen.
Ja.
Och det har vi också. Och numera har vi många föreningar som har återkommit till våran förening.
Mm.
Och vi har i stort sett de stora föreningarna i Tyresö är med i Tyresö Närradio.
Ja, men alla är så välkomna att bli medlemmar.
Ja.
Och det kostar ju bara 300 kronor om året. Ja. Och då har man tillgång till de sakerna som vi kan erbjuda, det vill säga vår studio för inspelningar, program eller annat sätt.
Och vi hjälper även föreningar komma igång.
Vi hjälper också föreningar att komma igång på olika sätt. Vi kan intervjua föreningar på det sättet, hjälpa dem igång och sen hjälpa dem på traven och komma igång med egna sändningar. Och
och det som är roligt när ni hör det här, jag är inte 100 på exakt när ni kommer höra just det här programmet, men det är till exempel Friskus och Svettis kommer nu att börja sända själva.
Mm.
De har egen sån här bärbar utrustning. Även Filmföreningen börjar sända sina filmprogram, för de är också medlemmar nu. Och vi har även ett politiskt parti, Liberalerna, som ska börja sända själva.
Mm.
Så att det är lite roligt att det kommer fler och fler som tycker att det här, att göra podd, säger man det, göra podd, då blir alla egentligen radio.
Ja.
Det också. Och det roliga är också att vi har ett jättestort digitalt arkiv.
Ja, vi har ett arkiv som är, jag tror att det är 3000 program drygt. Och det är också sökbart.
Ja.
Och det är det som gör det här lite unikt. Man kan söka på personer. Det kan man göra på vår hemsida.
Just precis.
Där kan man gå in och titta på. Man kan slå in något personnamn och hoppas på att det dyker upp. Och då gör det, så står det hur många program den personen är med i. Och vad de har för, kan man kalla det, ämnesområden eller så vidare.
Ja.
Så kan man bara ta fram det på det sättet.
Ja, och ibland när man söker på ett namn. Jag sökte på ett namn. Som jag tror kanske också sänds snart här. Någon som heter Selvad. Han var med och startade Trollbäckens båtsällskap. Då kommer man till en bandserie där det står att det finns en kassettband på det. Och det som är roligt är att alla de här kassetterna som spelades in från 95 och framåt. Innan dess var det bara föreningarna själva. Så slingan har vi liksom kvar här hos oss. Då går det att digitalisera alla de programmen. Så att då och då får jag ett mejl där det står så här, min morfar eller min pappa eller min mamma. Och så digitaliserar vi dem och skickar det till folk. Så det kan de få för en billig penning. De får betala vad de tycker att det är värt.
Ja, ja, det är en väldigt fin service som vi har.
Ja, och vi har ett jättestort arkiv och väldigt mycket om Tyresös historia.
Mm.
Och det som är intressant tycker jag, när Åke Sandin började 95, då intervjuade han ju unga människor i 60-årsåldern.
Ja.
Anders, nu är du och jag i 60-årsåldern.
Ja, ja, till och med lite plus.
Jag vet. Men det innebär att våran ungdom som man tycker var alldeles nyss, när Bollmora byggdes, det är också snart historia.
Det är också historia, det är det.
Det är därför vi ska intervjua fler människor som kan berätta. Hur var det när Krusboda byggdes? Hur gick det till när man byggde ut Strand? Mm. Eller Farmarstigen? Mm. Det är också historia.
Det är också historia. Och den, ja, man får inte glömma bort nutiden. Eller nej. Närtiden får man säga.
Närtiden. Ja. Jättekul att du, Anders Linder, som är ordförande i Närradioföreningen, kom hit till studion och berättade lite mer om vår historia. Och nästa år, vad händer alltså då?
Då är det som sagt vår 40-årsjubileum och vi håller på att försöka teckna ner vår historia helt enkelt, så att vi inte helt enkelt glömmer bort den. Men också ska vi väl ha någon form av aktivitet kring det.
En fest.
En fest, ja, för våra medlemsföreningar.
Just det.
Det är de som är föreningen. Vi är ju bara föreningens styrelse, kan ju inte ha en fest, utan det ska ju vara medlemmarna som kommer och så ska vi ordna till det.
Och då bjuder vi in föreningens första ordförande.
Då ska vi naturligtvis bjuda in Lena Josefsson som var den första ordföranden i föreningen.
Ja, för hon var ett ungt kommunalråd på den tiden.
Ungt kommunalråd på den tiden. Och så får vi se om vi kan få övriga ordföringar att också dyka upp på det. Ja. För det finns väldigt många ordföringar som har funnits i föreningen. Även om jag har varit ordförande nu i 15-16 år, så innan det så var det ju faktiskt 25 år av historia som det har funnits ordföranden under längre eller kortare tid.
Jättebra. Tack så mycket, Anders, för att du kom hit som sagt. Jag som har haft det här samtalet med dig heter alltså Ann-Sanin Lindgren. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och som finns som podd och på webben.